Nyhetsrapportering om brott mot äldre är någonting som dyker upp med jämna mellanrum. Bedrägerier, rån eller rent av mord på gamla människor som har svårt att försvara sig. Vi vill nog gärna tro att så här har det inte sett ut tidigare och att den äldre generationen levde ett tryggare liv förr. Den berättelse som vi nu ska ge oss in i visar att så var det inte alltid. Även tidigare i Sveriges historia har våra gamla fått agera måltavla för diverse tvivelaktiga karaktärers jakt på sånt som inte tillhör dem. Vi ska alldeles strax stifta bekantskap med några av huvudpersonerna i det här avsnittets berättelse. Du lyssnar på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Ni ska vara mycket varmt välkomna tillbaka. Nytt år betyder nya avsnitt av Historier från Dalarna. Vi vet, de tidigare avsnitten har kommit både ojämnt och alldeles för få gånger. Och det är ju inte alls bra. Därför lovar vi er här och nu att 2024 kommer att bjuda på minst ett avsnitt i månaden. Det betyder att var fjärde vecka kommer ett nytt avsnitt av podden att släppas med Dalarnas historia och historier i fokus. Däremellan släpps också nya avsnitt av Historier från Dalarnas systerpoddar, Historier från Hälsingland och Historier från Gästrikland. Först nämnda var annan vecka och den andra var fjärde vecka. Hängde ni med? Om inte, kika in på historiefrondalarna.se eller sök upp poddens Facebook-sida eller Instagram. Där kan du läsa mer om poddarna, släppdagar och en massa annat. Vi vill också berätta att vår bok Gåtfulla Hälsingland, en resguide till några av landskapets mest mytomspunna platser, är släppt och kan beställas via historiefranhalsingland.se. Just nu kan du köpa boken inklusive frakt. Observera att Gåtfulla Hälsingland vid denna poddinspelningsstund är helt slut i lager, men att en andra upplaga är under tryckning. Beställer du nu skickas boken till dig vecka 5. Mer info på historierfrånhalsingland.se. Slutligen så gästar vi Boda kyrkby strax norr om Rättvik den 29 februari klockan 19. Och du är mycket varmt välkommen på berättarkvällen. Förköp gärna biljett via Swish 123 567 2431. Pris 120 kronor per person. Mer info om berättarkvällen hittar du på vår hemsida, Facebook, Instagram samt i avsnittsbeskrivningen. Dagens avsnitt heter Mordet i Heden och tar sin början den 11 december 1909 i en liten mörk stuga i byn Heden, belägen strax utanför Leksand. Avsnittets huvudpersoner är två stycken luffare, Frans Otto Eriksson, kallad Svarta Hästen, och Fredrik Alfred Westlund, kallad Lövsta Lunsen, samt en kvinna vid namn Kerstin Karin Olsdotter, kallad Jutta. Alla tre tillhör samhällets bottenskick, vilket betyder att de lever under mycket knappa förhållanden. När ryktet går om att det äldre paret Daniel och Kerstin Dunder, bördiga från Hälsingland, sålt sin mjölkko Blenda för hela 90 kronor, blir frestelsen för stor och en fasansfull plan innehållande en liten flaska arsenik och en stor portion list sätts i verket.
Frans Otto Eriksson föddes i Badelunda i nuvarande Västerås kommun i Västmanland 1876. Som femte barnet i en skara på 7. Vid 13 års ålder blev han moderlös och flyttade samtidigt till Västerås där han bodde inneboende hos en repslagare fram till sin konfirmation. Efter konfirmationen så blev han bagargesäll i staden. Och det verkade i en början som om bagaryrket var det som skulle bli hans liv. Så blev det dock inte. Och efter diverse flyttande till olika städer såsom Gnesta och Stockholm så hamnade han vid 24 års ålder i Obbola utanför Umeå där han tar anställning hos en handlare. Det är någon gång efter det här som hans vandring på livets väg börjar bli något extra krokig. Han arbetar ett tag som handelsresande men benämns även som lösdrivare i texter. Att vara lösdrivare innebar att du rörde dig från plats till plats utan något egentligt syfte och utan en fast anställning eller bostad. Kanske är det här han får sitt luffarnamn, Svarta hästen, som han senare kommer att bli känd under. Det kunde vara riskabelt under den här tiden att vara lösdrivare eller luffare eftersom det innebar att du kunde dömas i tvångsarbete. Tvångsarbetet sågs inte som ett straff av samhället då lösdriveri hade avkriminaliserats genom 1885 års lag. Det ansågs istället vara en behandlingsinsats från myndighetshåll. Någonting som de vagabonder som behandlades och hjälptes kanske inte alltid höll med om. Frans Otto hade svårt att hålla sig på rätt sida om lagen. Även om det inte är några grova brott han begår med våra dagars mått. Han underlåter sig att lämna tillbaka en kostym som han tillfälligt lånat av en bekant och döms för snatteri och förskingring till 2 månaders fängelse. Han stjäl kläder vid något tillfälle och hummerkonserver vid något annat. Handlingar som idag kanske bara skulle ses som ett tecken på fattigdom och ett behov av hjälp, men som vid den här tiden ger fängelsestraff. Han sitter av sin tid i både Sundsvall och Härnösand. 1907 verkar han göra ett försök att bli en produktiv samhällsmedborgare igen, då han tar anställning som bagare i Vretstorp, en liten ort cirka 35 km sydväst om Örebro. Men lyckan blir kortvarig då han hamnar i en dispyt med en tidigare anställd vid bageriet, vilket leder till ett regelrätt slagsmål. Där motparten i handgemänget bryter benet. Detta slutar med en misshandelsdom mot Frans Otto som ger honom 2 års fängelse i Örebro. Då Frans Otto friges i september 1909 så har just den omtalade storstrejken tagit slut bara några dagar innan och efterdyningarna i form av svårigheter med att hitta anställning känns av. Frans Otto ger sig ut på vägarna igen och efter endast 3 månader i frihet hamnar han i byn Heden i Leksand där han kommer att stråla samman med de andra aktörerna i vårt drama. Den 11 december 1909 kliver Frans Otto Svarta hästen Eriksson in i Kerstis Karin Olsdotters lilla stuga i Heden. I köket sitter även Fredrik Alfred Westlund, även han en luffare som går under namnet Lövstalunsen då han kommer från Österlövsta i Uppland. Westlund är en 52-årig man som började sitt yrkesliv som förtännare men som under det senaste kvartsseklet vandrat runt i Sveriges avlånga land. I skillnad från Svarta hästen har Lövstalunsen dock aldrig suttit i fängelse. Han är av betydligt lugnare och timidare karaktär och har endast varit efterlyst en gång för 3 år sedan för ett inbrott. Husets väninna, Kerstis Karin Olsdotter, eller Jutta som hon kallas i bygden, är också bekant med livet bakom murarna. Jutta började sitt liv i ett rejält hem där fadern, hemmansägare Kerstis Olof Olsson och modern Kerstin Matsdotter såg till att de 4 barnen hade vad de behövde i form av uppfostran och trygghet. Modern, som även var djupt religiös, gjorde sitt bästa för att uppfostra alla sina barn till goda kristna. Karin gick i småskola och folkskola samt konfirmera sig. Allt en blivande hustru i slutet på 1800-talet behöver. Men i 20-årsåldern så går det på tok då Karin har blivit gravid och föder en dotter utanför äktenskap. Fadern i fråga visar sig vara en gift man i trakten. Han tillhör dessutom en finare familj och lyckas med hjälp av 600 riksdaler köpa sig fri från både skam och ansvar. Lika rätt är det dock inte för Karin som nu och för all framtid betraktas av omgivningen som en förtappad och lösaktig kvinna. Till en början så gömmer hon sig och dottern på föräldrarnas gård. Men fadern dör så ger hon sig av hemifrån för att på egen hand söka arbete och lämnar då sin dotter med sin mor. Karin tar plats som piga i bland annat Gävle och Falun. I Falun blir hon förälskad i en kapten vid Dalaregementet med vilken hon inleder ett längre förhållande trots att han är gift sedan tidigare. Paret får 4 söner tillsammans som Karin på egen hand försöker uppfostra med ekonomisk hjälp från barnens far. Efter över 10 år i Falun så flyttar Karin hem till Heden med sina barn och försöker få sitt liv i ordning. Det berättas att Karin inte var begåvad med ett starkt intellekt men att hon var stark och arbetsför och mycket praktiskt lagd. Sitt intresse för gifta män hade hon dock inte lämnat efter sig i Falun och med tiden så blev det ytterligare 3 barn födda utanför äktenskapet. Alla med olika gifta män som utpekade fäder. Ryktet om Karins lösaktiga leverne gjorde att folk i bygden, särskilt kvinnorna, såg på henne med missnöje. När sedan alla de tre yngre barnen gick bort i tidig ålder så betraktades detta som Guds straff för hennes omoraliska liv. De små barnens tragiska frånfälle gjorde att folk i trakten på något sätt ansåg att Karin delvis fått sota för sina synder. Helt accepterad skulle hon dock aldrig bli, även om hon nu såg mer på henne med överseende. Då Karins mor går bort vid sekelskiftet använder Karin sitt morsarv för att köpa sig och barnen ett eget hemman i heden med både fähus, stall och hebre. Utan moderns starka hand och vilja att styra henne rätt börjar nu Karin att öppna dörren för vem som helst, och snart är den lilla stugan ett välkänt tillhåll för kringstrykande och halvkriminella. De lösdrivare som kommer att knacka på blir alltid välkomna så länge de har bränsle till elden och lite mat med sig. Brännvin är ingenting som Karin traktar efter. Arsenik däremot slinker ner när hon känner sig trött. Arsenik såldes över disk och de luffare som fanns ute på vägarna skaffade sig gärna lite av dessa kreaturskulor, som de också kallades, för att göra sig kvitt löss och loppor. I mindre doser så kan arsenik också ha en uppiggande verkan. Det här kan för oss kanske låta lite märkligt när vi vet att arsenik är ett gift, men förr var det ganska vanligt att det också användes som ett stimulerande medel. Det här har varit välkänt i hästhandlarkretsar länge och används när man vill få en häst att sträcka på sig lite och vara piggare än vanligt inför en affär. Så istället för brännvin så tar Karin ett korn arsenik då och då. Det piggar bara upp och är mycket bättre än en sup enligt henne själv. Det är här, bland småskojare och tjuvar, som hon får namnet Jutta och själv börjar begå småbrott. I 45 år har hon aldrig brutit mot samhällets världsliga lagar, även om hon har brutit mot de moraliska tabun som finns överallt. Nu däremot så börjar hon dyka upp i domböckerna i Leksand. Hon är tydligen väldigt duktig på att stjäla tvätt som hänger ute på tork. Sammanlagt så sitter hon i fängelse i 3 år för 3 olika stölder fram till 1904. Från och med 1905 är hon frigiven men saknar medborgerligt förtroende. Att sakna medborgerligt förtroende innebar bland annat att hon inte kunde vittna inför rätten eller ansöka om ett jobb där ett krav var god frejd. Hade hon varit man och haft rösträtt skulle hon också ha förlorat den. Allt detta skrevs in i prästbetyget av prästen och innebar att den som saknade medborgerligt förtroende aldrig mer kunde få ett rent prästbetyg. Där i köket den där kvällen i december när svarta hästen kommer på besök sitter de och äter kvällsvard i form av fisksoppa och tunnbröd. Brännvin stod också på bordet och lövsalunsen var inte någon som spottade i glaset. Snart glider deras samtal som vanligt in på pengar, eller i alla fall bristen på sådana. Alla tre är lika fattiga och snart stundar julen också, vilket gör att fattigdomen blir än mer påtaglig. Mat är en ständig bristvara och lika så ved att värma stugan med. Brännvin har de, och även en del kaffe. Det här mättar dock dåligt. Brännvin har dock den effekten att hämningarna släpper eftersom, och både Jutta och Lövstalunsen, som till en början inte vill veta av svarta hästens förslag på diverse inbrott, blir mer och mer medgörliga. Till att börja med så har de tankarna på att skära ved ner vid ångsågen i byn för att kunna värma sig. Tänk bara att slippa frysa sig förbannat i decembernatten. Men så är det ju magen som knarar också. Mot det hjälper inte en fan ved hur mycket den än värmer. Allt skulle ju ordna sig bara det fanns pengar att betala kalaset med. Tänk att kunna tåga in i handelsboden och köpa julmat som vem som helst. Men hur ska det gå till? Diskussionen om var det går att ordna fram pengar får Jutta att dra sig till minnes att gamla Dunder nyss gjort en fin affär som hon hört talas om. Korporal Daniel Dunder är 82 år gammal och bor i sitt lilla hemman med både lada, fähus och stall tillsammans med sin 75-åriga hustru Kerstin. Här har de levt och uppfostrat 3 barn tillsammans. Korporal Dunder hade varit både kyrkvaktmästare och kassör i fattigvården, och bägge makarna var väl ansedda och omtyckta i bygden. De 3 vuxna barnen var sedan länge utflyttade och hade sina egna liv. Arbetet på gården hade blivit lite väl slitigt den sista tiden, vilket man kan förstå med tanke på parets ålder. Att sköta en gård med djur när man är 82 är inte det enklaste, och det var därför som Dunders nu hade bestämt sig strax innan Lucia för att sälja sin bästa mjölkko, Blenda, till grannen, Lok Nils Persson. 90 kronor fick de betalt av Nils för Blenda. En ansenlig summa pengar som nu skulle räcka till både mat inför julen och ordentliga julklappar till barnen. Det var just den här affären med mjölkkon Blenda som Jutta nu drog sig till minnes och återgav för de bägge gästerna där hemma i köket. Det skulle väl sitta fint. 90 kronor. Tänk vilken jul de skulle kunna få alla tre. Jo, visst var det lockande, men hur skulle detta lösas? Alla tre var välkända hemma i Dundersgård. Götta hade haft sitt att göra med den gamla korporalen ett otal gånger på grund av hans roll i fattigvården. Och de bägge vagabonderna hade sovit över både en och två gånger hemma hos det vänliga gamla paret när de passerat heden på sina vandringar. Särskilt Lövstalunsen, ett välbekant ansikte hemma hos Dunders. Till en början så verkade deras idé att stjäla pengarna var alldeles omöjligt på grund av att det tycks stört omöjligt att göra det här utan att omedelbart bli igenkänd och få länsman i hasorna innan man hunnit blinka. Det är under det här samtalet som inte tycks leda dem någonstans som Jutta sitter och plockar med någonting under bordet och stoppar i munnen. Äter du arsenik nu igen? Undrar Lövstalunsen. Jo, visst, ett korn då och då piggar bara upp, svarar Jutta. Och det här får fart på svarta hästen som suttit och lyssnat på det bägge andra. Men där har vi det. Vi ger dem gift förstås, utbrister han. Hur diskussionen gick fram och tillbaka och vilka olika förslag som dryftades kommer vi nog aldrig att få full klarhet i. Klart är dock att de tre sammansvurna är medvetna om att med våld tränga sig in och endast stjäla pengarna inte kommer att fungera eftersom någon, eller mer troligt alla tre, kommer att bli igenkända av paret under. Jutta tar i alla fall fram sina arsenikkulor och stöter dessa till ett fint pulver som sedan blandas med brännvin i en salubrinflaska. Planen som de lägger fram för varandra efter en stunds dividerande är som följer. Lövstalunsen, som är den av de tre med bäst anseende och som varit den flitigaste gästen i paret Dunders hem under åren, får vara huvudpersonen i hela stycket. Med kaffe, socker och brännvin så ska han försöka ta sig in hos de båda gamlingarna genom att låtsas att han är ute på vägarna och behöver skydd för natten. Att de väljer Lövstalunsen till det här uppdraget beror också på det välsmorda munläder som brukar få in honom i de flesta hem han besöker. En välberättad historia eller nyheter från andra delar av riket och världen fungerar ofta som en uppskattad betalning för mat och husrum över natten. Tanken är att han ska invagga Dunders i en falsk säkerhet, bjuda på kaffe och förgiftad sprit och därefter vänta på att arseniken gör sin verkan innan han ger signal till sina båda kumpaner som under tiden håller vakt utanför att komma in även dem. När paret Dunder avlidit så ska de leta reda på var pengarna finns och därefter arrangera allt så att det ska se ut som de gamla omkommit genom en tragisk olycka. Strax före 7 på kvällen beger sig de tre mot Dunders stuga. Lövstalunsen kliver fram och bultar på ytterdörren till den mörka byggnaden där paret Dunder redan krupit i sängs. På gamla dagar orkar de inte med så mycket och har skaffat sig tidiga sovvanor. Dessutom så är det ju kvällen före Lucia och det arbete som de utfört för att förbereda årets längsta natt, bland annat slakta julgrisen och se till att tröskningen är färdig, har tagit hårt på de gamla. Bultningarna på dörren ger inte gärna sånt resultat, men Lövstalunsen ger sig inte och efter en stund öppnas dörren av mor Kerstin som vaknat. Hon har satt på sig sin hetta och hängt en kappa över sovsärken för att vara någorlunda presentabel inför den som står utanför.
Nej men se Westlund, god kväll!
Mor Kerstin kisar i kvällsmörkret mot Lövstalunsen och bjuder honom motvilligt att stiga in. Inte var det besök de ville ha nu när allt var ordnat och de hade bäddat ner sig i kökssoffan för natten. Men samtidigt så kan man ju inte låta någon stå ut i kylan och stänga dörren i ansiktet på dem. Hur skulle det se ut? Nej, det enda anständiga var såklart att låta honom komma in i värmen. Kerstin väcker sin make och tänder fotogenlampan under tiden som Lövstalunsen, som varit på besök i parets stuga många gånger tidigare och är väl hemmasad, lägger fram både socker och kaffe på parets bord och genast tar sig för att göra upp en ny eld i spisen. Under tiden som han påtar på och förbereder kafferepet så pratar han oavbrutet om allt mellan himmel och jord, väl medveten om att det är detta som oftast ger honom tillträde till främmande människors boningar. Han kommer med skvaller och nyheter som de traktar efter. Särskilt mor Kerstin spetsar öronen när någon av nyheterna rör kungafamiljen. Har ni hört det? Att prins Wilhelm och prinsessa Maria har fått en son. Han har blivit döpt till Lennart. Lövstalunsen fortsätter att prata oavbrutet om vilka som senast emigrerat till Amerika från socknarna omkring. Om att den ryska tsaren var på officiellt statsbesök i somras och hur det har gått till ner i huvudstaden under en konstutställning som avslutats där i slutet av september. Paret Dunder suger ivrigt i sig allt nytt, tvekar inte när mor Kerstin ombeds duka fram koppar. Nu ska Lövstalunsen bjuda på kaffekask. De gamla sätter sig vid bordet och låter den objudna gästen fixa och dona bäst han vill där vid kaffepannan. Nu var det trevligt med ett avbrott i vardagen ändå. Nyheter och kask blir man inte serverat till vardags, så det är bara att tacka och ta emot. När kaffet var färdigkokt och upphällt så drog Lövstalunsen fram salubrinflaskan med brännvin ur bakfickan och vände sig till den gamla korporalen. Dunder ska väl ha sin liten dragnagel. Gamla Dunder sneglade lite försiktigt mot sin hustru samtidigt som han sköt fram sin kaffekopp mot lövsalunsen. En kask tackar man ju inte nej till bara så där. Ja, mor tackar väl inte nej till en styrketår hon heller? Undrade Lunsen och räckte fram flaskan mot Kerstin som efter att ha protesterat lite för artighets skull tog emot den och serverade sig själv. Det var visserligen inte Lucia än, men lussekaffe en dag i förskott kunde man väl ändå inte tacka nej till. Det är inte var dag som man fick någonting starkt och värmande i sig, och om Lunsen nu ville bjuda så tänkte inte Dunders vara så oartig att de tackade nej. Mor Kerstin protesterade visserligen när Lövsalunsen fortsatte att fylla upp hennes kopp med brännvin till kanten utan att han tog någon notis av henne. Den här kvällen spelade Lövsalunsen rollen av den perfekta världen och fyllde på med både kaffe och brännvin under tiden som de gamla fick historier och melodier från när och fjärran presenterade för sig. Om paret Dunder inte varit så uppslukad av sin gäst och hans skådespel så hade de kanske lagt märke till att han för ovanlighetens skull inte rörde en droppe brännvin för egen del. Lövsalunsen, som annars inte spottade glasen när det stod starka drycker på bordet, var ikväll helt nykter. Inte heller var det någon av de gamla som lade märke till två ansikten som stod i mörkret utanför och kikade in genom köksfönstret och väntade på signalen från den sammansvurna in i stugan. Skål på er, sa Lövsalunsen och höjde sin kopp mot det gamla paret som besvarade hans gest och tog en varsin försvarlig klunk av kasken. Dunder muttrade någonting om att kaffet hade en något underlig eftersmak och mor Kerstin hostade till lite innan hon började prata om den stundade julen när de skulle få besök det hem av alla de vuxna utflyttade barnen med familjer. Lövsalunsen själv blev bara tystare och tystare vad kvällen led. Han som alltid hade mål i munnen verkade tappa det i samma takt som paret Dunder drack sitt kaffe. Kanske var det insikten om vad som snart skulle utspelas inför hans ögon och realisationen om sin egen högst aktiva roll i det hela som plötsligt blivit lite för mycket för honom. Det är inte var dag man går från att vara helt utan ett brottsligt register till att ta del i ett dubbelmord. Han stod där med en kaffepanna i ena handen och en brännvinsplunta i den andra. På pass mellan den gamla korporalen och mor Kerstin, med ett allvarligt och spänt uttryck i sitt ansikte. Han lät de gamla prata på om framtiden och den stundande helgen bara för att avbryta med ett skål då och då, samt för att se till att deras koppar hela tiden var påfyllda. Nog tyckte han att de drack lite väl långsamt, och visst ville de mest prata, men hans tålamod gav till slut resultat. Mor Kerstin började kvida och oja sig. Hon skrek till och tog sig om halsen.
Kors för en lede var det bränns!
I samma stund gav innehållet i salvedinflaskan även resultat på gamle korporalen som hängdes över soffkanten och spydde. Det hela betraktades av Lövsalunsen under tystnad. Detta var vad han hade väntat på under kvällen. Och snart var det dags att ropa in de båda kumpanerna som befann sig någonstans utanför i mörkret. Han hade gjort sin del i det makabra skådespelet som planerats. Och nu var det dags för de bägge andra att utföra sina delar i dramat. Lövsalunsen öppnade försiktigt dörren på glänt samtidigt som paret Dunder under stönanden och kvidanden sjönk ihop av de kraftiga magsmärtorna. Han gick ut på bron och visslade ut i mörkret. Han hade förväntat sig att genast se svarta hästen och Jutta, men de verkade som uppslukade av mörkret. Orolig över att ha blivit övergiven med det hela smög sig Lövsalunsen ner mot byvägen, men fick skynda sig att gömma sig i skuggorna då en främmande kvinna plötsligt kom gående förbi alldeles nära. Så fort kvinnan passerat vände han tillbaka till paret Dunders stuga och stötte då ihop med sina medbrottslingar som kom smygande längs med husväggen. Såg du Brita på vägen? Hon var väl den sista man ville möta en sån här kväll. Men vi får väl hoppas att hon inte såg oss, sa Jutta. Juttas röst var hatfylld och hes när hon pratade om kvinnan på vägen. Svens Brita Olsson och Jutta hade ett förflutet med mycket ovänskap och groll som sträckte sig åratal tillbaka. När trion kom in i stugan igen stod mor Kerstin böjd över en spann med vatten och en skopa i handen som hon förde till sin mun för att dricka. Så fort hon fick se Jutta så skrek hon till och vacklade mot köksbordet.
Jasså, det är du som har gett oss rävgift!
Jutta var ett välkänt namn och ansikte i hela heden och särskilt gamle korporal Dunder hade i sin egenskap av kassör i fattigvården haft en hel del med henne att göra. Inte alltid utan problem. När han nu hörde sin hustru skrika till så reagerade han instinktivt och försökte skynda till hennes försvar. Omtöcknad och försvagad av både ålder, brännvin och gift kravlade han sig upp i soffan och försökte ge sig på svarta hästen som fanns närmast till hands. Svarta hästen knuffade bryskt till den gamla som föll baklänges på golvet. Om mördarna nu trodde att det skulle bli enkelt märktes det snart att det ännu var krafter kvar i den gamla korporalen som på vingliga ben tog sig upp på fötter och återigen gav sig på inkräktarna. Svarta hästen och Dunder hamnade på golvet där en brottningsmatch tog vid som var en god stund innan den gamla hade förbrukat sina sista krafter. Lövsalunsen och Svarta hästen fick med gemensamma krafter backa upp den gamla mannen tillbaka i kökssoffan igen. För att undvika att han gjorde några ljud ifrån sig när livet rann ur hans kropp använde de en snusnäsduk som de band för hans mun. Under tiden som männen gjorde sitt så var det Juttas ansvar att hålla koll på mor Kerstin. Den gamla kvinnan var inte vid lika hälsa som sin make och lyckades inte alls göra motstånd. Hon satt bara med händerna kring halsen och spydde blod under den tid som hennes make in i det sista försökte försvara både henne och sig själv. Efter en stund tystnade stönandet och gnyendet från paret och döden kom som en befriare från smärtorna. De tre mördarna stod och åsåg det hela under en dämpad tystnad. Insikten om vad de just genomfört kom sakta smygande och vi kan ana att många tankar for genom deras huvuden den här kvällen. Så slog moraklockan in vid väggen 9 slag och bröt tystnaden. De sammansvurna hade inte gjort upp några detaljerade planer förutom hur de skulle få i paret arseniken och nu började de försöka städa och röja upp i stugan för att sopa igen spår som kunde visa på illdåd och i värsta fall peka ut dem själva som de skyldiga. Stolar ställdes till rätta och golvet torkades och sopades. Mor Kerstin bäddades ner bredvid sin make och Jutta fäste hettan på hennes huvud. Munkavlen som suttit bunden över Dunders mun togs bort och de båda gamla bäddades om ordentligt i soffan som om de själva gjort sig redo för natten. Porslinet diskades och sattes tillbaka i skåpen så att det inte skulle finnas några tecken på det tidigare kafferepet. Lövsalunsen passade på att mitt i städandet också skära tillbaka kaffe och socker för att ersätta det han haft med sig till stugan. När allt var ordnat efter bästa förmåga så syntes inte det minsta spår av den dödskamp som för en kort stund sedan utspelat sig i det lilla köket. Nu vände trion istället sitt intresse till den lilla kammaren som fanns intill köket. Jutta hade hört skvaller om att det var där inne, i en låda i en chiffonier som Dunders brukar förvara sina pengar. Någon lampa fann de inte och om de gjort så skulle de inte våga tända den ändå av rädsla för att de förbipasserande skulle fatta misstankar om de såg att det lyste i det hus där invånarna förväntades sova sedan länge. Svarta hästen tog fram en tändsticksask och hjälpte Jutta att se sig fram i dunklet med hjälp av den ena tändstickan efter den andra. I hälarna på dem kom Lövsalunsen och trängdes in i den lilla kammaren han också. Inte så mycket för att hjälpa till men för att se efter att ingen av de båda andra stoppar på sig mer än vad de kommit överens om att dela rättvist. Det tog en stund att hitta rätt och en hel del tändstickor gick åt men så äntligen fick Jutta upp en av lådorna på chiffonjén och där låg mycket riktigt 2 plånböcker och 1 portmonnä. Bytet blev precis som de hoppats på de 90 kronor som Dunders fått vid försäljningen av sin mjölkko. Jutta skyndade sig att sticka åt de bägge männen en 10-kronorssedel vardera och gömmer sedan resten av bytet i sin kjortelficka. De har bestämt att dela på sig för en tid för att därefter sammanstråla hemma hos Jutta och dela bytet rättvist. Innan de gör sig redo att lämna stugan så gör Jutta upp en liten eld. Till männens förvåning så gör hon den ovanpå spisen istället för inuti och hänger därefter upp en strumpa som tillhör fru Dunder över den lilla elden. Strumpan börjar nästan omedelbart att pyra och så lämnar trion stugan. Jutta förklarar att hon liksom många andra vet att mor Kerstin ofta torkar våta kläder ovanför spisen. Och att hennes idé nu går ut på att få det se ut som om de äldre avlidit i sömnen på grund av en kolosförgiftning. Då en strumpa fallit ner och börjat osa. Hennes kumpaner tycker att det hela låter väldigt bra. Ingen tänker på att Jutta av gammal vana tar nyckeln ut ur dörren när de går därifrån och stoppar den på sig.
Du har lyssnat på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Dagens avsnittsmaterial är i huvudsak hämtad ur boken Brottets krönika, del 3 av Carl Olof Bernhardsson. Upplösningen av mordet hör du i nästa avsnitt. På återhörande inom kort och tack för att du har lyssnat.